Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And UnitedHealthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-.
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Den här veckan samarbetar Syn i själen med Synoptik och deras glasögonabonnemang All Inclusive. Ett serviceupplägg som gör det så mycket enklare att ta hand om din ögonhälsa. Synoptiks synundersökning som är inkluderad i det här abonnemanget är mer än bara en vanlig synundersökning där man kontrollerar styrkan. För här ingår även en ögonhälsoundersökning som inkluderar ögonbottenfotografering, synfältsmätning och tryckmätning. Det här gör att du både har koll på din syn och ökar chansen att hitta tidiga tecken på vanliga ögonsjukdomar, exempelvis glaukom. I min familj så finns just den ögonsjukdomen, så därför kollar jag årligen trycket i mina ögon för att försäkra mig om att det inte är för högt. Och det är inte bara glaukom som man kan upptäcka vid en synundersökning, utan även till exempel tecken på diabetes. Med Synoptik All Inclusive så ser du till att alla dina behov är uppfyllda i alla lägen. All service, fria glasbyten när synen förändras och otursskydd om olyckan är framme. Och du betalar inget för synundersökningar. Allt är inkluderat i en fast månadskostnad från 90 kronor i månaden. Inga oförutsedda kostnader. Dessutom så får du alltid 30% på alla glasögon och solglasögon när du tecknar ett abonnemang. Läs mer och boka tid på synoptik.se. I veckans avsnitt av Syn i själen har jag bjudit in Ylva Wegler. Ylva har gästat min podd tidigare i avsnitt 137. Och även denna gång ska vi prata om bokprojektet Mirakelkur för själen. 3 böcker finns nu ute i serien som slutligen ska bestå av 7 böcker i regnbågens alla färger. Hela den här idén har grundats och projektleds av Ylva Wegler. Bokserien är uppbyggd på olika människors mirakelberättelser. En tanke med den är att inspirera och öppna upp läsarnas sinne för tillit och intuition. Att berättelserna i böckerna ska inspirera dig till att se på dig själv och livet på ett annat sätt. För det finns människor som har upplevt och med bestämdhet menar att om vi använder vår förmåga att visualisera och föreställa oss på rätt sätt så kan vi åstadkomma precis vad som helst. Och jag tänker på det som Albert Einstein en gång sa. Det finns endast 2 sätt att leva livet. Ett som om inget är ett mirakel. Det andra som om allt är ett mirakel. Ylva delar med sig av några egna mirakel som hon har upplevt i livet. Och vi pratar om att öppna upp för att släppa in mirakel i sitt liv. Att känna tillit till sig själv. Varmt välkomna till Så in i själen. Välkommen tillbaka till Så in i själen, Ylva Wegler.
Tack så jättemycket.
Du har ju varit med förut, det var ett tag sedan nu. Men det är ju med anledning av den här bokserien som du är projektledare för, Mirakelkur för själen. Och det här är, nu kom precis den tredje boken ut. För du har släppt en, eller ni, för det är ju författare som berättar om sina mirakel. sina mirakel i livet. Så att det är en röd och en orange och nu har det precis kommit en gula.
Det stämmer.
Mm. Och vad, den som lyssnar nu, de här färgerna, vad har det med saken att göra?
Det kommer bli en vacker regnbåge i bokhyllan. Det här är en serie om 7 böcker. Och inspirationen till bokserien kom ju som en regnbågsenergi och sa att allt är möjligt. Och det är jag glad för. Det är ju någonting som jag har jobbat med själv. Från en ganska tuff bakgrund. Allt ifrån förlossningsdepression, inte vilja leva längre och separera utan medel att göra det. Jag var ju sjukskriven.
Ja, du har ju verkligen gått igenom en mirakelresa själv. Mm. Så att du är ju ett levande vittne. Och det berättade du lite om när vi träffades förra gången, tror jag. Bland annat. Du jobbar inte bara med det här bokprojektet. För du jobbar också som hypnosterapi.
Hypnoterapeut.
Hypnoterapeut heter det, tack.
Och transformativ coach. Och jag jobbar också med metoden för sorgbearbetning. Och är även projektledare för Mirakelkur för själen.
Ja. Vad är det som tar upp mest tid nu? Är det Mirakelkur för själen?
Alltså, ska vi då räkna på en heltidstjänst?
Ja.
Ja, det vet jag inte. Ja, det är jättemycket tid som går åt i Mirakelkur för själen. Det är väldigt roligt, men det är jättemycket. Men det är kul. Det är ett 30-tal plus författare som jag jonglerar. Och sen också vara ute och, på mässor och hålla föreläsningar för att sprida historierna.
Ja, men det känns ju som det här är ett heltidsjobb.
Ja,
vad blir det för dig? Och det var, berätta hur det kom till dig. Du sa det också sist, men jag tycker ändå att nu när vi, för att om man inte har lyssnat på det avsnittet så vill man ju ändå veta lite grann hur den här idén kom till dig, för den är helt fantastisk. Och så ska vi gå in på några av berättelserna också.
Men jättegärna. Och det är så himla kul att få vara tillbaka. Jag är så tacksam för att du är med och stöttar projektet.
Ja, men det är ju som hand i handsken. Mm. Just att du har själen bara i boktiteln.
Ja.
Och det här med mirakelkur. Och jag tänker på det här som Einstein har sagt, som jag har med i någon av mina böcker också, när han säger att det finns 2 sätt att se på livet. Ett, att inte tro att mirakel existerar, och det andra, att tro att allt är ett mirakel.
Just det.
Och det är ju det som kan skifta ens förhållningssätt. Liksom. Den som utgår från det första, att inte mirakel existerar, kan ju lätt bli blind för möjligheten. Liksom. Och då passerar alla mirakler förbi. Men har man då ett annat fokus och tror på mirakel och öppnar upp för den möjligheten, då ser man ju också med andra ögon, tänker jag. Så att, han var inte dum, Einstein.
Nej, men definitivt. Och det är så bra att ta med det från här Einstein. Men jag tänker också att det finns ju en definition på mirakler. Och som jag nämnt tidigare så, mirakelkur för själen handlade inte om rena mirakler för mig från början. Utan det handlade mycket om som vårt självförverkligande, hur vi har möjligheten att påverka våra egna liv och världen i stort. Så det stora syftet med bokprojektet, det är ju att vända den här världen rätt. Jag var ju så less på all rädsla som pumpas ut i världen. Jag tycker att det är att begå våld på mänskligheten. Därför att vi behöver mer nyansering. Jag säger inte att vi ska gå och blunda för saker, men vi behöver mer nyansering.
Så att det kommer in lite ljus och hopp i livet
Exakt.
Också.
Exakt. Och det är det vi vill bidra med de här historierna. Och titeln Mirakelkur för själen, den spinner ju från min tid inom hälsobranschen. Där vi har en mirakelkur för förkylning, ingefära, till exempel. Och jag tänkte, vi behöver en mirakelkur för själen. Men väldigt snabbt så började folk att prata om mirakler. Så jag gick ju ut och kikade på det här med definitionen av ett mirakel. Och oftast så kanske man tänker att mirakel behöver vara så himla stort. Och det är nästan så här ouppnåeligt, och det ska vara så himla övernaturligt. Men mirakler, det sker ju stort och smått hela tiden. Så vi belyser ju väldigt många olika slags extraordinära historier eller mirakelhistorier. Och eftersom jag ville hålla det här projektet politiskt och religiöst obundet, så höll jag liksom emot det här, men ska vi verkligen prata om mirakler hela tiden? Då kommer vi vinna en person och så kommer vi tappa en person. Men det är som om man pratar om Gud eller Buddha eller yoga. Eller, så på något sätt, mitt mål är ju att avetikera hela det här med vad vi ska tro på och inte tro på. Så mitt mission är ju att göra det här till att det är det mest naturliga i att vara människa. Så du som lyssnar som sitter och tänker att mirakel behöver vara så himla stort. Jag tänker att det finns de miraklerna som vi verkligen ser att det här måste verkligen vara något slags övernaturligt ingripande. Men jag säger ju också att vi kan ju skapa så många av våra egna mirakler. Om man pratar om tankens kraft till exempel, som jag fick nys på då runt 2005-2008. Och då jag också behövde separera utan ekonomiska medel. Och de miraklerna som jag skapade för mig själv och mina barn då. Alltså, de är helt outstanding. De är
och
helt fantastiska.
Det berättade du om när du var med förra gången.
Ja, berättade jag om den lägenhetshistorien då?
När ja, det vet jag inte. Nej, ta den då. Ja.
Det här är ju faktiskt en av de mest extraordinära mirakelmanifesteringarna som jag har gjort. För att den var så ybertydlig i hur jag hade börjat tillämpa det här med tankens kraft. Jag hade så många andra sätt filmen The Secret. Den har du säkert sett.
Ja, absolut.
Och de som har sett den, ni som lyssnar, ni vet att det är oftast väldigt mycket Amerika. Alltså det är väldigt stort. Ja, och det är mycket pengar och det ska vara liksom bara löv. Och ganska snabbt så insåg jag att det var lätt att snubbla på liksom egotripparna i hur man manifesterar. Så det har också varit en läroprocess för mig under de här 22 årstiden. Men när jag började nosa på det här med tankens kraft och var i den här utsatta situationen, för jag bara visste att jag behövde separera, men jag visste liksom inte riktigt hur.
Och så har man barn också, det är svårt.
Och så har man barn också och det är ansvaret.
Vilket motstånd där i det också.
Exakt. Så jag började tillämpa tankens kraft, det här med ask, believe, receive. Man ber om det.
Och så tror man på det.
Måste verkligen tro på det.
Så gör man sig redo för att ta emot.
Exakt. Och det här tillåtande tillståndet, som jag brukar kalla det för, det är ju det som är knepigast.
För att?
Ja, men där går det ju verkligen att snubbla i att alltså hur många såna egostruktursgrejer som jag har liksom fått ta hand om i mig själv bara. Men som jag också jobbar med klienter i hypnos bland annat och transformativ coaching. Det kan ju vara allt ifrån att man har en sanning om att det händer bara andra, inte mig. Eller man kan ha en generell känsla av att livet är orättvist.
Eller att man tycker att det tar lite för lång tid. Så att man tänker att det funkar inte.
Exakt. Och så går man och tittar efter att det här ska manifesteras hela tiden. Och då stoppar man ju upp det. Därför att om man går och tittar efter att...
Men hallå, då är det inte där.
Då är det inte där och då tror du inte på att det kommer komma heller.
Man ska försätta sig i rätt energi och bara njuta av livet och vara glad som att det redan är där. Och så försöka hålla sig i den energin, eller hur?
Men har inte du någon sån här supermanifestering som varit sån här superenkel? Där du liksom nästan bara har tänkt tanken och sen har den kommit så snabbt.
Ja, parkering kan vara en sån grej.
Ja.
Om jag är i rätt energi och i rätt humör.
Ja.
Ibland så ställer jag ju till det, då hittar jag ingen parkering alls. Då tar det längre tid. Det beror på var jag befinner mig liksom, energimässigt. Ibland är det så här, what? Då kan de ju typ köra ut precis framför mig liksom. Så att ja, det är väl ett tydligt tecken. Och ibland att jag också stretchar tiden lite. När jag ser att okej, nu behöver jag att tiden stretchas lite här. Och då brukar det också lösa sig att jag hinner med det jag ska. Istället för att stressa.
Men är inte det där så himla intressant? Därför att jag ser ju mer och mer på tiden. Jag kan sitta här och säga massa sanningar. Men det här är ju liksom mina sanningar. Och jag utvecklas ju hela tiden också. Men om man bara tar tiden, så ju mer jag ser den som icke-linjär, utan mera, hur man nu ska säga det.
Du kan jobba med den.
Man kan jobba med den på olika sätt. Och om man bara utgår från här och nu och ser att allting ryms i nuet, vare sig vi pratar om dåtid eller framtid, då händer det så otroligt mycket och kraftfullt. Det ser vi både i hypnosessionerna men också när vi liksom släpper taget om den tiden när vi vill manifestera någonting. Då händer någonting annat. Det blir så mycket mer kraftfullt. Och det här med parkering, jag har faktiskt en jättekul sån parkeringshistoria.
Ja, du berättar den, men sen måste du tillbaka till din lägenhetsstory. Ja. Jag måste försöka hålla tråden här.
Ja. Jag hade beställt en parkeringsplats. Det var i Gustavsberg, det var en liten parkering utanför kaféet där. Och jag var, nej, men jag ska ha en parkeringsplats precis där. Mm. Och när jag kom, så kom, då var det ju fullt. Och sitter där en stund. Ja, men det är ju jättefullt. Nej, men jag ska ha min parkeringsplats. Men sen började jag tänka efter några minuter. Ja, men det finns ju massa parkeringsplatser här. Liksom lite längre bort. Ja. Jag kan väl ta den. Så bara, nej, men vänta nu. Om jag har beställt en parkeringsplats. Då måste jag ju fortsätta gå som att det redan har hänt. Det betyder att jag behöver vara kvar här. För min parkeringsplats kommer att komma inom inte allt för lång tid. Mm. Jag tänkte inte sitta kvar en halvtimme. Liksom.
Nej.
Det ska ju vara enkelt.
Mm.
Så då satte jag inom 2 minuter. Då kommer det komma någon.
Mm.
Och de där 2 minuterna, det var typ de 2 längsta minuterna i hela mitt liv. Och jag satt liksom och krigade med mig själv i huvudet. Ja, men det är klart att du bara kan åka iväg och hitta en annan parkeringsplats. Det är så mycket enklare. Du behöver inte vara så himla envis hela tiden.
Mm, mm.
Och sen en annan del av mig bara, nej, du sa 2 minuter.
Mm.
Vänta de här 2 minuterna och då kommer det komma någon.
Ja.
Och jag sitter där och krigar i mitt huvud, men så är det... Du vet, så här, 20 sekunder kvar och jag är nästan på väg att åka varje fall. Man är så konstig, eller hur?
Ja.
Så här, nej. Och så sitter jag kvar tills klockan står om precis. Då kommer det 2 killar springandes till varsin bil. Hoppar in i dem och bara är iväg så snabbt.
Jaha, hade de rånat en bank?
Ja, nästan. De visste att de var lite försenade till min lägenhetsmanövrering. Eller till min parkeringsmanövrering.
Ja. De hade varit på väg tidigare, men blivit uppehållna av någonting. Liksom.
Ingen aning. Mm. Men det var så himla klockrent. Så 2 parkeringsplatser blir lediga. Plus att det kommer en dam i liksom lugnare takt till sin bil. Så 3 platser blir lediga.
Du kunde verkligen bli ute där.
Eller hur? Varför jag välja stället?
Ja, det där är ju så häftigt alltså.
Och den är så tydlig, och när man har manifesterat de här sakerna, för jag har ju jobbat med det här med tankens kraft i så många år och liksom undersökt det här dag och natt, för det har ju handlat om min överlevnad, liksom få in tillräckligt med pengar till mig och mina barn. Och
det är ju också så där att man hoppar ju in och ur de här stadierna av att lyckas vara i den här energin och lyckas liksom hålla uppe sig själv och tro på de här sakerna om mirakel och veta liksom vart man är på väg. Och man känner kraften liksom. Och vissa dagar så faller man ur den här kraften. Mm. Men det är ju bara så det är. Mm. Det betyder inte att kraften är borta. Det är också viktigt att komma ihåg. Så att man inte fastnar i det. Ska man fastna någonstans, då är det ju på rätt sida. Och så när man dippar ur den där sidan av kraft, då ska man se det som ett tillfälligt... Bara en tillfällig händelse.
Mm. Vi ska ju komma ihåg de gångerna som vi gjorde den här supermanifesteringen. Mm. Så när vi är i den här dippen som du pratar om, då, alltså, ta fram listan som du då förhoppningsvis har skrivit på allt det som du har manifesterat på liksom 0,1 sekunder.
Exakt, och läsa den. Mm. Och grejen är då att det kan vara väldigt svårt att gå från 0 till 100. Mm. Vi lever liksom i en 3D-värld.
Mm.
Så att ytterligheterna finns här ute på gungbrädan.
Mm.
Så att om man känner att man har dippat ner på ena sidan av gungbrädan där det är tung energi och det är tungt, då måste man sakta men säkert ta sig tillbaka på mitten på gungbrädan där det är lite balans innan man kan liksom röra sig över. Så att det är inte, man ska inte ge upp hoppet heller där och tro liksom att men nu ska jag låtsas att jag har bra energi. Man måste liksom ta lite steg tillbaka dit. Ibland kan det kanske vara skönt att vila lite någonstans också.
Mm.
Men inget är beständigt eller bestående. Liksom. Det är ett ständigt flöde.
Mm.
Det är bara att det är viktigt att vi är medvetna om vad som faktiskt finns där. Och det som du säger, har vi fått bevis på det, så då är det ett tecken på att men det finns där.
Ja. Mm. Och det är ju det vi samlar på i bokserien också.
Ja,
det är min vakenhypnos till mänskligheten.
Det är så bra att du gör den här bokserien. Men, och jag ska fråga mer om den sen också. Men nu måste du berätta klart om lägenheten. Nu får ni göra klagobrev från lyssnarna här.
Det här var ju i början av min tankens kraftkarriär. Kan jag verkligen säga. Jag hade ju ganska precis fått nys om det bara. Och börjat att läsa om det och kollat på den här filmen då, The Secret. Börjat tillämpa stegen. Och den första boendet som jag lyckades manifestera. Jag hade verkligen sänt ut att jag behöver någonstans där jag och mina barn vi kan känna oss, kan få vara lugnt och skönt liksom, och börja om någonstans. Och jag tror att typ nästa dag så får jag... Jag hittade en liten annons i liksom Nacka-posten, verkligen papperstidningen, om någon som hyr ut ett litet hus på deras tomt.
Mm. Men nu här så har du då tänkt att du redan har någonstans att bo, eller har du bett om hjälp? För jag tänker att be om hjälp upp till universum kan också fungera.
Mm.
Eller har du sagt att jag har någonstans att bo från och med imorgon? Hur gjorde du det?
Mm, jag kan faktiskt inte svara på exakt hur jag gjorde med det första boendet.
Nej.
Men jag kan svara exakt på hur jag gjorde och det ska jag berätta med.
Men be om hjälp kan ju faktiskt också funka.
Absolut. Mm. Och som jag sa tidigare, det här med sanningar om hur det egentligen fungerar. Jag har ju undersökt det här i så många år och jag kan fortfarande inte säga exakt så här fungerar det. Därför att jag kan uppleva att, för mig kan det nästan vara som två vägar. En väg känns väldigt förutbestämd. Kanske med vilka relationer vi hamnar i.
Ja.
Och, man kan uppleva att man har sina själsfränder. Det finns vissa människor som bara känner att vi klickar så bra. Vi är på samma väg. Och jag tänker att på något sätt så ingår ju säkert du och jag också i samma liksom själsfamilj. Med det här med att lyfta de här ämnena, man se det som.
Absolut. Jag älskar att tänka att det finns en väg som är förutbestämd. Mm. Och vi hittar den mycket lättare om vi vågar lita på oss själva. Mm. Och den här känslan av fokus på vilken väg vi vill gå framåt.
Mm.
Istället för att fastna i liksom jämförelse och tävlan med människor runt omkring. Så har jag levt det senaste... Ja, lite mer än ett år är det, där jag bara, så fort jag känner att jag liksom stressar upp mig för någonting runt omkring, så går jag bara tillbaka till liksom, vad är ditt mission nu, Agneta? Det är ju det här. Njut av det nu. Gå din vandring här framåt. Mm. Och det blir så lugnt och skönt för mig. Jag bekymrar mig ingenting liksom, om vad som händer runt omkring. Jag har fullt fokus på att leva liksom, det högre syfte som jag känner att jag har hittat.
Mm.
Och jag tror att när man är i det lugnet, det är då man också hittar lite lättare framåt. För då kan ju ens högre jag kommunicera. Liksom. Det som då, om vi säger att det finns något som är förutbestämt, då kan det lättare nå fram i bruset, tänker jag.
Ja, men jag håller helt med.
Mm.
Så jag kan ju se som två vägar, en är mer förutbestämd. Den andra, där har jag ju väldigt mycket liksom möjlighet att påverka. Mm. Som den här storyn som jag ska dra alldeles strax.
Nu ska du dra
den. Ja, men sen vilket, är det också
alltså,
väldigt mycket...
Alltså vilken jäkla cliffhanger vi har. Alltså.
Ja, men den är bra. Den är
precis
bra.
På slutet kommer folk att få veta vad som händer med den här lägenheten.
Men jag tror också att det kan finnas något fint i att vi har det här samtalet liksom lite innan. För den är fantastisk, den storyn, i vilka steg som jag tog.
Mm.
Och om man kanske är lite ny på de här stegarna, ja, men då kanske det var skönt att höra vårt samtal innan lite hur vi tänker kring det.
Ja, ja.
Så jag tror att det finns en mening.
Ja,
och avslutningen, den kommer bli perfekt.
Ja, men kommer den nu? Tänker du fortsätta nu?
Ja, jag kommer säga en sak till.
Ja, en sak till. Ja.
Jag vill också bjuda in till att det här med att bara liksom vara.
Mm.
Att det här varande och att vi inte behöver streta och kämpa så mycket framåt hela tiden.
Mm.
För det är då den här vägledningen kan komma in. Men jag är inte helt säker på vad är den här vägledningen då? Vissa kallar det för änglar, andra kallar det för Gud, andra kallar det för den högre aspekten utav oss själva.
Mm.
Och när vi får de här tecknarna runt omkring oss, var kommer de ifrån? Är det vi själva som sänder ut dem? Eller kommer de någon annanstans ifrån?
Jag vet. Jag är ju en extrem teckensökare. Jag kan ju ibland nästan bli störd på mig själv att men nu får du sluta titta efter tecken. Jag tittar efter tecken i allting liksom, och sitter och studerar möten och mellan människor och du vet och försöker se, förstår ju allting i samman. Men enligt Paulo Coelho, författaren, så säger ju han att tecken, det är ett sätt för universum, att det är ett språk som universum använder för att kommunicera med oss, vägleda oss och tala till oss.
Mm.
Och jag tycker att det är en vacker tanke.
Det tycker jag också.
För det är något som händer. Om man har sina då tecken som man känner i ens tecken.
Mm.
För man har ju olika tecken.
Mm.
Man behöver ju se dem många gånger för att liksom förstå att oj, nu såg jag det där igen. Det var ju märkligt. Ja. Och när ett tecken dyker upp på det sättet. Att det dyker upp och det känns märkligt efter ett tag. Då är det liksom ens tecken. Det är ju så man förstår vad det är. Och då blir det hoppfullt när man ser de där tecknen emellanåt, eller hur?
Ja. Och ibland kan jag ju uppleva att vi får väldigt mycket tecken när vi just är i den här tillåtande energin.
Ja.
Och vi tittar på världen. Och börjar det där då?
Ja.
För det är jag som bestämmer då, men okej, nu vill jag gå in i en mer tillåtande energi. Mm. Och så börjar det uppstå flera tecken. Ja, men så i vilken ände börjar det här egentligen?
Det beror på vad man befinner sig i för frekvens, tänker jag. Mm. Det finns ju de som pratar om nu att vi är liksom väldigt mycket redan i den här fjärde dimensionen. Att vi liksom går in och ut. Liksom, att vi skiftar mellan 3D och 4D. Många utav oss. Mm. Och kanske är det så med frekvenser också. Att vi går in och ur olika energifrekvenser. Och när man är i en viss högre energi, då ser man saker på ett annat sätt. Upptäcker saker på ett annat sätt. Medan det andra blir man liksom förblindad av de lite tyngre energierna. Mm.
Och det var ju vi inne på och pratade om med kaminon till exempel. Mm. Vi pratade om olika tillfällen som vi upplevde att vi var så beskyddade eller inlindade i den här frekvensen eller en annan dimension. Liksom.
Ja.
Och allting bara flyter på så oerhört lätt.
Ja, verkligen. Mm. Ja, kaminon pratade vi om i förra avsnittet. Mm. Så då får ni gå tillbaka till det avsnittet.
Mm. Mm. Men tankens kraft nu då och lägenheten?
Mm. Mm. Nu hörni.
Nu.
Håll i er, nu händer det.
Mm. Ja, men jag hade ju då lyckats få tag på ett boende. Det var ju oerhört enkelt det här boendet. På någons tomt. Jag tänkte egentligen inte att jag skulle ha berättat den. Men det kommer till mig nu, så jag väljer att lita på den vägledningen helt enkelt. För det här var ju en riktigt tuff period. Mm. Jag fick hyra ett litet hus som var typ 18 kvadratmeter stort. Det var en liten bastustuga på deras tomt som det fanns ett trinettkök i. Och vi fick ha 13 grader i grundvärme i det här huset. Och vi bodde där under vintern.
Fick ni inte ha varmare eller?
Nej, men för att få upp temperaturen då fick jag gå och släpa ved och elda till en behaglig temperatur. Så jag kom hem från lekskola och förskola och släpade ved och eldade upp till en behaglig värme med barnen. De var ju 4 och 6 år gamla då.
Jesus, ja.
Men jag hade det där lugnet där. Men det var en spännande resa. Jag fick 240 volt genom hjärtat vid något tillfälle, för kylen var felkopplad och vi fick fulltömma toan i
hushållssoporna. Följde du ihop då eller?
Nej, alltså det blev bara en jättechock.
Jesus.
Fick fulltömma toan i hushållssoporna, det fick man inte göra. Men det fick jag göra en gång i veckan. Det var en sån toalett. Mm. Så det var riktigt hårt, men jag hade ju lärt mig det här med tankens kraft. Så jag hade ju varit runt till allt och alla. Jag hade varit runt till alla banker för att se om jag kunde få banklån. Ingen ville ta i mig med tång. Och jag hade...
För att det fanns ingen säkerhet att låna ut till dig? Liksom.
Nej, utan jag hade ju superkass ekonomi. Jag var ju på sjukskrivning. Liksom.
Mm.
Sjukkassa. Så jag förstår ju dem.
Mm.
Men det var inte så roligt i den sitsen. Så jag försökte ju alla vägar. Så jag fick inte hjälp någonstans ifrån. Jag tror till och med att jag var i kontakt med socialen och privata världar. Men jag lyckades aldrig komma någonstans. Av olika anledningar. Men det här lilla huset. Där satt jag och utövade det här med tankens kraft. Att man skulle hålla sig i ett bra tillstånd. Jag använde vännerserien som skrattterapi. För att hålla mig i ett bra tillstånd. Jag hade ju varit ute och tittat på lägenheter, för det skulle man ju göra, men jag hade ju ingen banklån.
Mm.
Och jag vet att jag hade sett en tvåa där i närheten där vi bodde, det skulle fortfarande vara nära till barnens förskola och sådär. Och det var inget märkvärdigt med den lägenheten, men den var perfekt lagom stor för oss, det var en tvåa, det skulle funka för oss.
Mm.
Låg högst upp, så jag satt verkligen och manifesterade på den där.
Såg hur du bodde där.
Såg jag bodde där och liksom kände lugnet av att vi äntligen hade hittat någonstans. Men det blev ju ingenting av varken den eller någonting annat.
Men hur påverkas du av det då? Tänker du då att det är bara skit med det här med attraktionslagen, eller?
Det måste jag ju tänkt jättemånga gånger.
Ja.
För vi bodde ju i det här lilla huset i 8 månader ändå. Och jag hade nog släppt iväg den där lägenheten också. Utan jag försökte bara hålla mig i ett bra tillstånd.
Det är fantastiskt att orka sätt, det.
Och så tänkte jag bara att nu är vi i det här huset. Så då får vi väl bo här då, resten av livet. precis. Ja, här. Ja. För ingenting har ju förändrats.
Nej.
Men så kommer det här paret då som jag höjde in hos och knackar på dörren och säger att de ska separera.
Jaha.
Så jag är tvungen att flytta för de ska sälja.
Nej. Och men man bara, trodde att det inte kunde bli värre liksom.
Typ. Så jag bara, shit. Jag har ju försökt allting. Det var det här jag lyckades manifestera. Liksom. Men då var jag så här, nej, men alltså, nu är det ju det här, nu eller aldrig. Jag måste ju få till den här förändringen.
Ja.
Och jag hade pluggat Tankens kraft och kollat på den här filmen flera gånger. Och jag hade suttit och skrattat med vänner och bara, nej, det var det jag hade gjort.
Mm.
Så jag visste bara, nu gäller det. Nu får du sträcka upp dig.
Så jag sa du det till dig själv?
Ja. Ja, mm. Ja, gud vad jag pratar med mig själv.
Jag tycker att jag har sagt det där till universum. Nu får du sträcka upp den universum. Nu får du styra upp det här på riktigt.
Eller
det skulle jag ha krävt.
Ja. Nej, men så tänkte jag, men då får jag göra som att det är på riktigt nu då.
Mm.
Så jag gick ut på Hemnet och tog första bästa etta. För liksom, ja, jag har inga pengar så jag kan ju inte direkt kolla på ett hus vid havet. Mm. Det hade varit. Kanske varit smartast. Vem vet, då kanske jag har bott här idag. Jag går på den här lägenhetsvisningen. Jag har peppat upp mig, för det visste jag att man skulle göra. Jag hade lyssnat på bra musik, så jag var i skitbra energi. Jag hade satt på mig snyggaste kläderna, så att jag skulle känna mig riktigt snygg och rik och allt sånt där. Och så gick jag på den här visningen. Och jag bara kände att den här är alldeles för liten och den känns inte bra heller. Men det är klart att jag ska gå där och lyckas jag få den på något sätt. Då är jag jättenöjd, jättelycklig. Vi har tak över huvudet. Och så kommer den här mäklaren och börjar prata och så frågar han mig om jag har ett lånelöfte. Och då säger jag ju nej.
Mm.
Och då ger han mig ett visitkort. Så jag tar den här bankkontakten. Mm. Jag bara okej, tack. Och så går jag därifrån. Så jag bara, spännande att jag får en bankkontakt. Titta på vilken bank det är. Det är samma bank jag har, men det är ett annat bankkontor.
Mm-hmm.
Och jag bara, de har ju inte gett mig lån tidigare. Liksom. Och de vet exakt vem jag är.
Mm.
Men jag bara, om jag nu har börjat följa de här stegen och få den här bankkontakten, det är klart att jag måste ringa honom.
Mm.
Så det kändes ju, du vet det här med att man går och pratar med sig själv. Så den ena delen av mig var ju så här, nej men det är ingen idé. Mm. Och den andra delen av mig, jo fast nu har ju du börjat en ny väg. Och det är ju folk som säger att det här funkar. Så testa nu då, om det funkar verkligen.
Mm.
Så jag får ju sträcka upp mig igen då. Lyssna på bra musik innan och alltihopa.
Förberedande.
Och så ringer jag till honom och bara, hejsan, jag har fått din bankkontakt. Eller din kontakt från den här mäklaren. Och han bara, aha, vad kul. Så här, ska du köpa lägenhet? Jag bara, ja, det ska jag göra. Aha, ah, vad roligt. Men har du råd med det då?
Nej.
Och jag bara, ja. Ja, fan så kan vara bra. Men då har du banklån hos oss.
Jaha.
Och jag bara, vad just, alltså vad hände? Vad var det som just hände?
Ja,
jag står typ och bara kollar på telefonen och bara, det här är helt overkligt. Det här är helt overkligt. Så han ger mig ett banklån rakt upp och ner på telefon.
Nej.
Vi pratar inte mer än en minut sammanlagt. Så efteråt jag är så här, det här är helt overkligt. Och när jag får den känslan, det är någonting. Det är verkligen någonting med det här.
Mm.
Det måste vara det här med tankens kraft. För jag har gjort alla stegen nu.
Ah.
Då fick jag lite mer blodad hand.
Ah.
Mm. Så jag la ju bud på den här lägenheten. Men den drog iväg och jag ville ju egentligen inte ha den. Så jag bara, nej. Men om det nu är så att det här verkligen funkar. Då behöver jag också titta på en lägenhet som känns okej.
Mm.
Kom ihåg att jag bott i det här lilla huset i 8 månaders tid.
Ja. Ah.
Och jag satt och manifesterade på en lägenhet 8 månader tidigare. När jag höjer kriterierna på Hemnet och kollar på en tvåa, då ligger just precis den lägenheten kvar.
Som du har sett dig själv bo i.
Och det här är ju Nacka, alltså Nacka kommun. Och det var inte under pandemin när Marknaden. Mm, mm. Det var ju liksom inget fel på den då, utan tvärtom. Alla bostäderna gick supersnabbt och de trissades upp minst en halv mille. Det spelar ingen roll om det var en etta liksom. Men den här lägenheten ligger kvar.
Fantastiskt.
Så jag kontaktade mäklaren och frågade då, är den till salu fortfarande? Hon bara, ah, absolut, du kan komma och kolla. Och jag var till och med kaxig nog att pruta ner den 25 000 kronor eller sånt där.
Ja. Ah.
Men den kostade ju fortfarande mer än vad jag hade fått lånelöfte för den här ettan. Men den här gången var ju lite kaxigare då. För jag tänkte, det är ju någonting med det här. Så jag ringer upp den här bankkontakten igen. Och så bara, tjena, tjena. Den här lägenheten, den var ju lite liten. Den passade kanske inte riktigt helt.
Nej.
Så nu har jag hittat en annan som passar oss bättre. Men den kostar lite mer. Han bara, fan vad kul. Men har du råd med det då? Jag bara, ja. Han bara, men då har du lånlöfte.
Han behöver inte se.
Han såg alltså ingenting. Nej. Alltså förstår du? Och jag har varit runt i alla andra banker, inklusive den här banken tidigare. Mm. Alla har kollat mina papper. Alla har sagt nej. Ingen vill ta i mig med tång.
Mm.
Och det här händer. Så på kontraktskrivningsdagen, det är nu det här verkligen, verkligen, verkligen mirakulösa, mirakulösa, mirakulösa händer. Inte nog. Ni har ju fattat att jag redan har fått den här lägenheten. Jag fick ju köpa den. Men på kontraktskrivningsdagen. Alltså. Jag var så rädd.
För att?
För jag tänkte så här. Alla har sagt till mig att jag inte har råd.
Mm.
Och hur ska jag då kunna ha den här lägenheten? Sätter jag mig och mina barn i en fruktansvärd sits? Kommer vi hamna på gatan? Men det är så här, alla så här crash case scenarios kommer ju upp i mitt huvud.
Mm.
Och jag är så rädd så jag står och skakar. Och jag står där och ska skriva på det här kontraktet. Jag står med pennan i handen.
Mm.
Och jag förmår mig inte att skriva på. Jag är så rädd. Jag är så fruktansvärt rädd.
För du skriver inte på?
Jag skriver inte på då. Men det jag gör, det är att jag ställer mig och bara... Och jag är liksom inte, jag är inte troende att jag går i kyrkan på det sättet. Men jag bara knyter mina händer. Och bara ber, om det är okej att skriva på det här kontraktet. Ni måste ge mig alltså det tydligaste tecknet som ni bara kan ge mig.
Mm.
Så att jag vågar skriva under det här. Jag kan inte göra det. Men ni måste ge mig ett tecken. Precis i samma stund som jag ber den bönen. Så ropar min yngsta dotter. De var med i lägenheten. Mm. 4 år gammal. Bara, mamma, mamma, kom och titta. Och jag bara, gud, säg vad det bäller. Jag bara släpper pennan och går till henne. Jag bara, jag behöver den här andningspausen.
Mm.
Så går till henne in i sovrummet. Då står hon och pekar upp mot himlen.
Mm.
Och det är ett perfekt hjärta format i molnen.
Nej, vad fint. Wow. Det är fantastiskt.
Alltså, det är helt fantastiskt.
Jag har hittat hjärtan när jag flyttade hit också.
Ja, och jag vet att du älskar hjärtan. Så jag tänkte att du skulle gilla slutklämmen.
Och hur klarade du det sen? För du skriver på, du flyttar in där.
Mm.
Och hur kan du då betala hyra och lån och grejer? Hur fixade du allt det?
Ja, men jag hade ju min liksom sjukskrivningslön. Den var ju inte fet.
Nej.
Men jag...
Du levde ekonomiskt som 17.
Verkligen. Så jag hade ju verkligen situationer där man stod på matvarubutiken och fick lämna tillbaka blåbärsskylten för att den hade inte råd med den. Skulle göra en pannkaka liksom till barnen som de hade önskat. Så det var tufft, men vi klarade det.
Mm. Och när vände allt då?
Alltså, det har ju varit en långsam process. Mm. Verkligen. Lärt mig otroligt mycket på vägen. Så när det verkligen vände...
Bor du kvar där fortfarande?
Nej, inte den.
Nej.
För sen blev vi ju mera kaxig.
Mm.
Och när mina barn... Nej, men jag gav mig 17 på att jag skulle ha en av de största lägenheterna i Nacka.
Aha.
Så det lyckades jag manifestera då.
Oj.
Så det har ju liksom vänt i långsamma steg hela tiden. Så det blir bara bättre och bättre och bättre och bättre.
Var ska det här sluta?
Ja, Eva? Var ska det här sluta någonstans?
Är du på väg att ta över världen?
Nej, men däremot så det jag vill använda den här potentialen till, det som jag upptäckte i mig själv och som jag hjälper andra till, det är ju alltså mitt främsta syfte, det är ju att vi vänder den här världen rätt.
Mm.
Skit i materiella grejer, jag älskar det också att kunna manifestera det.
Mm.
Men jag vill manifestera en värld där vi alla kan trivas, inte bara några få, vissa har mat och andra inte har mat.
Mm.
Jag tror ju på att vi kan förändra den här världen enormt.
Mycket,
och det är det absolut högsta syftet med hela bokprojektet.
Mm.
Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Får du respons? Det är många andra ledare som säger det, att det, allting handlar liksom om nu om hur mycket vi lyckas höja vårt medvetande. Mm. Förhöjer vi medvetandet och utvecklas mer som människor, så kommer vi energimässigt att kunna skifta det här. Liksom, för att vi står verkligen vid ett vägskäl lite grann. Så att det stämmer ju i det du pratar om. Men märker du respons från, för att nu är det två böcker finns ju ute. Du kanske inte har fått respons än på den gula boken som är den senaste. Har du märkt, vad säger läsare till dig och de som hör av sig?
Vi har fått jättefin respons på böckerna och hela projektet i sig. Vi har ju till och med fått en kvinna som sa väldigt tidigt att de här böckerna påminner ju om Chicken Soup for the Soul. Mm-hmm. Som finns i Amerika. Mm. Men inte för att göra ner dem. Men jag vill ändå berätta det hon sa, för att det finns någonting i det. För hon sa att hon hade läst en av de böckerna, men hon hade inte kommit igenom den. Därför att om hon jämför med historierna i Mirakelkur för själen, hon sa ju det här är ju liksom de här historierna för den här tiden. För det här skiftet som vi pratar om.
Jaha, okej.
Men de lyfter ju också det här med det mirakulösa och extraordinära historierna. Mm. Och den räknas ju till en av de största boksuccéerna i världen. Mm. Jag vet inte hur många år de har hållit igång. Mer än 20 år, 30 år tror jag kanske. Okay. Och de släpper 12 böcker om året. Med mirakulösa historier. Men det är olika inriktningar då.
Det är ju fantastiskt. Ja, men alltså, grejen är att vi behöver ju också vara många som sprider.
Definitivt.
Den här typen av hopp och ljus och energi. Mm.
Och det är också de rösterna som jag fått höra om projektet. Just att man får mer hopp. Mm. Och det var någon som sa att jag behövde den här. Liksom, nu blir det återigen en etikett med liksom den här andliga påfyllnaden. Mm. Och jag vill inte använda, för säger jag andlig då tappar vi någon och får någon. Säger vi spirituellt,
jag tycker andlig kan du säga, för nu sitter du dessutom i min podd.
Då är det andligt vi pratar om här. men jag hoppas du förstår vad jag menar.
Ja.
Det är det naturligaste i att vara människa.
Ja. Andlighet är ju inte religiös på det sättet, utan ja. Jag tänker att det inte är någon fara liksom.
Nej. Men jag hoppas du förstår vad jag menar. För att jag stod på en tillställning bara här om kvällen. Och så började vi prata om det här. Och så frågar man den ena, är du andlig eller är du spirituell? Och då blir de så här, nej. Men om man börjar prata om liksom, den här vetskapen om att det finns något mer än vår fysiska kropp. Ja, men då är de ju med på det. Men de vill inte bli satt i något fack. Och jag det är lite mer att det är den grejen jag vill åt.
Okej, jag förstår. Mm. Det kräver ju också någonstans att man vågar ut där och möta livet. Mm. Och det tycker jag, när du berättar om din nyårsafton där för några år sedan, så känns det verkligen sådär som att du vågar ju följa de här ingivelserna, det som kommer till dig. Mm. Och det är ju inte alla som vågar det. Jag skulle inte, du ska få berätta lite om det. Lite kortfattat och summera den lite grann, tänkte jag. Men jag vågar inte alltid göra det. Och jag tror ibland att jag känner mig mer begränsad i Sverige än vad jag gör. Eller det kan jag ju känna när jag är i ett annat land. Så känner jag mig inte lika begränsad av att våga sådana där saker. För där är jag anonym. Då är jag liksom bara en trevlig människa eller något.
Jag fattar precis vad du menar.
Ja, när du berättar, när jag läser om det i nyårsafton tänkte jag, det där är ju skithäftigt. Mm. Och jag förstår ju att det är ju så vi måste leva lite igen. Vi måste våga. Till och med min senaste bok heter ju Våga välja nya vägar.
Yes.
Så att jag tycker att det är helt rätt. Men jag försökte sätta mig in i din situation och tänkte, hade jag vågat det där? Nej, det hade jag inte gjort.
Nej.
Jag hade inte gjort de där sakerna.
Nej.
Så då kan du berätta vad det var du gjorde.
Ja, alltså jag, på det sättet så är ju jag lite galen.
Mm.
Men jag vet ju att när jag är lite galen det, och går emot mina begränsade tankar om mig själv och vad andra ska tycka och tänka om mig. Ja, men det är då det händer grejer.
Mm.
Det är ju så jag hamnade här med dig till exempel. Det berättade vi om mig i det förra poddavsnittet.
Mm.
Hur jag gick emot. Det var en av dem som sa att jag skulle gå fram och lämna boken till dig på det här bokeventet. Och den andra var ju bara så här, nej det gör man inte. Det är oetiskt. Ja, liksom, det, är så här, det är ett litet no-no.
Mm.
Men när man vågar följa den här ingivelsen, den här inspirationen som kommer igenom från den högre aspekten. Mm. För den kan jag uppleva som väldigt klar, den vägledningen. Jag upplever ju att jag får många gånger utmanas i mina rädslor för att kunna ta mig dit som jag har föresatt mig. Och om vi tar exemplet med dig när jag lämnade boken, mitt högre syfte, det var ju för att kunna få ut de här historierna till så många som du bara går.
Mm. Och sen tog det ett tag innan vi sågs.
Ja, precis. Men det blir ju bra ändå.
Ja, det blir bra ändå. Nej, men det är för att jag har mycket annat. Och ibland så väntar jag på tajming och känsla. Jag går ju väldigt mycket på känsla när det kommer till gäster och ämnen. Och,
ja, men det var ju samma sak med det här avsnittet. Vi skulle egentligen träffas lite tidigare. Och sen så blev du sjuk och jag var också sjuk samma dag. Det visade sig sen. Så att, ja men allting sker med perfekt tajming.
Ja, exakt.
Men den här nyårsafton-historien, den är ju lite kul.
Mm.
Och i den orangea boken så delar jag ju också en Yasuragi-story.
Mm.
Som också är riktigt, riktigt bra. Och det här är också Yasuragi som är med i den här storyn. För du och jag pratade lite, det var nog innan vi började spela in, om det här med ensamhet och att trivas med att vara själv.
Mm.
Och den här storyn, jag tyckte det var så fint att ha med den just i den gula boken som släpps då 25 november.
Mm.
Det är då strax efter som poddavsnittet släpps.
Ja, det här är december nu.
Exakt. Mm. Och då är det precis innan jul och nyår.
Mm.
Och då är det så många som sitter ensamma.
Mm.
Så när jag skriver mina historier, då försöker jag också ta med hela den inre processen, vad jag går igenom. Därför att det är så enkelt att höra någon som har sagt, men det där och det där och det där gjorde jag. Men man kanske aldrig får höra om de inre processerna som man faktiskt behöver komma igenom. Nu finns ju de som säger bara, men fuck your fears. Ja, men hur då liksom?
Mm.
Hur enkelt är det?
Mm.
Så jag försöker ju skriva naket och transparent om allt det som jag får gå igenom. För att uppnå det som jag faktiskt hade önskat.
Mm.
Och i det här fallet så handlade det om att jag är också så här, jag trivs i mitt eget sällskap. Jag har inga problem med det egentligen. Och jag hade inte haft något problem att vara ensam en nyårsafton. Det har jag varit andra gånger ändå. Som en ensamstående kvinna så är man inte alltid inbjuden till nyårsfester.
Nej, jag vet.
Och jag tror att det är många som känner igen sig i det. Ja. Och det kanske gäller ensamstående män också. Men på något sätt så det händer väldigt mycket när man separerar.
Och jag tror att det är rätt många som har sitt sociala liv genom sitt jobb.
Ja.
Och jag kan ju känna igen mig jättemycket i det. Jag har mitt sociala liv genom mitt jobb. Och däremellan försöker jag återhämta mig. Liksom.
Mm.
Men då blir ju de här sommaren och högtider blir ju jättejobbiga då.
Mm.
För då jobbar man inte oftast.
Mm.
Och då blir det, oj vad tyst och tomt det blev.
Ja.
Så det tror jag är jättevanligt för många.
Jag tror, ja, det vet jag. Jag har pratat med många ensamstående mammor framförallt.
Mm.
Som känner igen sig jättemycket i det.
Mm.
Så då skapar någon rörelse där, tror jag.
Ja, men det här kan ju vara inspirerande om inte annat.
Ja, men det var det jag tänkte.
För du fick till dig, du behöver inte berätta alla detaljer i den, men du får dra de här punkterna i den, tänker jag.
Mm. Hjälp mig med punkterna då, som du tänker.
Ja, du har ju bestämt dig någonstans för att du ska ha en fantastisk nyårsafton och du ska ha kul.
Mm. En magisk och rolig nyårsafton.
Magisk och rolig nyårsafton. Och då får du till dig att du ska besöka en mässa. Kyrka.
Ja, just det, exakt.
Ja, du ska till kyrkan där. Och då ja. Följer du det, då bara gör du det.
Ja, och jag går ju inte i kyrkan. Liksom
nej.
Så.
Nej.
Nej.
Men det är ju det här,
ja.
Du gör det. Mm. Du får en bild mm. och en känsla av det.
Mm.
Och då följer du den där ingivelsen direkt.
Mm.
Och du går hem och du byter om och fixar.
Ja.
Det är det jag menar.
Mm.
Det här var bara en första ingivelse, sen kommer vi till den andra också.
Ja.
Det är så lätt att vifta bort den där.
Definitivt.
Och så sätter man sig och tittar på en film istället.
Mm.
Eller något. Mm. Eller äter godis.
Mm.
Nyårsgodis.
Mm.
Ja.
Och den som blir nyfiken på historien kan ju läsa alla detaljer sen i boken såklart.
Ja,
så
ja.
Det blir roligt också.
Ja.
För som sagt, jag delar ju verkligen med mig av mitt innersta för att man kan bli inspirerad till att ah, men okej, hon gick igenom det där och
mm.
uppnådde det här.
Mm.
För den är ju bra storyn.
Ja.
Så jag uppmuntrar alla lyssnarna nu att lyssna extra noga och shoppa boken och läs igenom allt vad jag gick igenom för att uppnå det som jag faktiskt gjorde.
Mm.
Nej, men jag hade ju hamnat då i kyrkan för att jag fått den ingivelsen.
Mm.
Och där hade jag också ett val efteråt. Att, för jag var ju lite så här, ah, men nu har jag blivit guidad till kyrkan. Kommer jag träffa någon här då som jag kan fira nyårsafton?
Ja, du satt och spanade.
Ja, men det gjorde jag.
Ja.
För jag behöver ju inte hålla mig öppen. Då måste jag ju titta så här, är det någon man känner eller inte? Jag sa, nej, det var det inte. Ja. Okej. Och så sa jag, ah, okej, vad ska jag göra nu då? Ja. Är det så att jag ska fira nyårsafton själv, då ska det i alla fall vara bra. Så jag vill ha något mysigt och gott att äta. Och då kommer upp en bild på en sushi från Yasuragi.
Mm.
Som är typ 10 minuter från där jag bor.
Mm.
Det är en härlig spa, spa-anläggning.
Mm.
Om inte folk känner till den. Och jag var så här, sushi? Det är inte mitt första val.
Nej.
Men okej, ja, ja, jag följer det. Jag åker till Yasuragi. Och när jag är på väg dit så kom jag ju också på att på Yasuragi, när man checkar in där, då får man en blå rock, en yukata.
Ja, just
och den
det.
Spenderar man hela vistelsen i.
Mm.
När du äter, när du är i spaet, var du än är. Mm. Man har inga civila kläder i. Och den första gången jag var på Yasuragi så minns jag, för jag var där med min mamma, att det var så jäkla skönt att släppa allt det här med det yttre.
Mm.
Man behövde inte ens tänka på vad man skulle ha på sig till middagen. Man bara gick i sin blåa morgonrock. Så det var ju helt fantastiskt. Men när man då kommer som ensam kvinna på nyårsafton i civila kläder.
Oj. Det är det här jag tycker är modigt.
Det är skitmodigt.
Innan jag hade gjort det.
Mm.
I ett annat land kanske.
Ja. Mm. Så jag vet ju att jag förmodligen kommer vara den enda. Ja, förutom personalen liksom. Men de kommer ju ha serveringskläder på sig. Men jag kommer vara den enda civila personen i vanliga kläder.
Mm.
Och jag märkte, det var en jätteutmaning i mig.
Mm.
Jag bara, fasiken, ska jag behöva det? Jag bara, nej men jag har fått den här vägledningen nu. Så att...
Ja, det är det där att du är så dedikerad, de här tecknen. Så
ja.
Det är ju det som är nyckeln väldigt mycket.
Ja,
mycket.
Definitivt.
Att våga följa den där ingivelsen.
Mm.
Och det är det jag tänker, att väldigt många får ingivelser. Och jag är absolut en av dem. Och ibland så följer jag dem när det känns liksom helt tryggt för mig att göra. Men ibland, som i det här fallet, så vet jag inte. Jag kanske hade viftat bort det. Men du får det ju också väldigt tydligt.
Mm.
Har det alltid varit så att du får det väldigt tydligt? Eller har du arbetat upp det så att det har blivit bättre och bättre och tydligare för dig?
Jag skulle vilja säga både och. Jag har ju verkligen ett före och ett efter. Jag är ju ganska sen med att ha mitt liksom andliga uppvaknande.
Mm.
Jag hade ju inte det förrän... när min yngsta dotter var typ 1-2 år tror jag det var.
Mm.
Det var ju då jag verkligen började få nys på det här.
Mm.
Och 2008, det var väl egentligen då det började på riktigt, riktigt.
Mm.
Men jag hade varit på någon stor seans tidigare och började förstå att det fanns någonting mer än min fysiska kropp. Och innan dess har jag varit liksom stängd. Jag tyckte att det var humbug och flum. Och jag hade någon i min närhet ingift som pratade väldigt mycket om det här med döingar och tarotkort och grejer. Och jag tyckte att det var jätteknepigt.
Mm.
Alltså jätteknepigt.
Mm.
För jag var inte där.
Nej.
Sen hade jag min vändning. Sen gick det otroligt fort för mig. Och jag blev ofrivillig healer. Jag blev ofrivilligt medium. Och hypnosen kom ju också liksom in från höger.
Det var som att du öppnade liksom dammluckorna helt
och hållet. Ja, men verkligen.
Men du tar dig fram till baren och du möter, det är en kvinna där också som du börjar prata lite med. Det slutar i alla fall med att du får en fantastiskt rolig nyårsafton.
Ja.
Med folk där.
Med folk där.
Mm.
Och det visar ju sig att lika mycket som den här kvinnan var där för mig, lika mycket fanns ju jag där för henne.
Mm.
För hon hade försökt få dit kompisar att fira nyår med henne.
Mm.
Men inte lyckats. För hon var där av en anledning.
Och hade hon varit där med kompisar kanske ni inte hade fått kontakt?
Aldrig.
Nej.
Utan hon satt ju ensam. Det? Av en anledning så satt hon ensam vissa delar av den här kvällen.
Ja.
Och det slutade med att vi satt tillsammans under de delarna.
Ja. Och har ni haft kontakt efter det?
Ja, men det har vi haft. Mm. Absolut.
För ibland tänker jag så där också. Men det här är ju min problematik som offentlig person.
Mm.
Jag tycker ju jättemycket om att prata med människor. Liksom. Mm. Det kan vara på ICA och det kan vara liksom i hissen. Och du vet. Så det är inte att jag är rädd för människor. Men att göra sådana där saker, då blir jag genast rädd. För att då måste jag börja umgås med de här sen på heltid. Då har jag ansvar för de här. Och den friheten, utanför Sverige så har jag en annan frihet. Känner jag. Då kan jag liksom prata med vem som helst. Man kanske aldrig ses igen. För att jag har ju också så mån om min egna tid. Så att jag har ju några få nära vänner. För att jag har så mycket behov av den här egna tiden också. Men då blir det att jag begränsar mig och stänger ner här hemma i Sverige. Mm. Jag tror att det är därför jag tycker så mycket om att resa.
Ja.
Nu pratar jag utifrån mitt perspektiv. Ja. Men det är inte så jäkla många som kan identifiera sig med mitt perspektiv.
Nej.
Tänker jag.
Nej, jag har inte det problemet att jag är känd. Liksom.
Nej. Men jag tänker att de som lyssnar har ju mer liksom, de kan ju bli inspirerade av ditt mod, tänker jag.
Ja, det hoppas jag.
Ja.
Alltså livet blir ju så mycket roligare när man börjar följa de här ingivelserna.
Mm.
Och vågar sätta upp de här målen. För jag hade ju ingen aning om hur jag skulle få en magisk och rolig nyårsafton. Jag bara hade satt det, att det är det jag ska ha, och gått in i känslan av att jag redan hade det.
Mm.
Och få ju en nyårsafton som jag inte hade kunnat fantisera ihop själv, utifrån min liksom begränsade del av mig. För det blev ju så mycket bättre än vad jag någonsin hade kunnat tänka mig.
Ja, du ser, du vet. Men när man öppnar upp så bara, då regnar det manna från himlen.
Mm.
Men det är ju också det här att, det här med, om man nu liksom ge sig in i och börja tänka runt det här med attraktionslagen och det. Det är ju inte bara så att man kan sitta hemma och vänta på att saker ska hända. Man måste ju också ut och göra sig tillgänglig.
Mm.
Att vara liksom öppen för att ta emot, som vi pratar om. Mm. Och det är ju där det blir någon sorts samarbete mellan då den enskilda personen och universums krafter. Liksom.
Ja,
eller hur?
Definitivt. Och någonting som jag har lärt mig i det där, det är ju, för jag har ju gått ifrån att ha väldigt lite tillit, eller tänkt att jag har lite tillit och behövt jobba väldigt mycket för mina manifesteringar och vad jag ska åstadkomma, till att börja förstå mer och mer att men det är ju jag som är, alltså den större delen av mig är ju tilliten.
Mm.
Så om jag hela tiden agerar utifrån den, då löser ju sig saker. Så det som jag har landat in mer och mer i, det är ju att om vi strävar efter att vara i mera varande, då kommer ju görandet utifrån varandet, att man kan få en inspirerande tanke till vad man ska göra.
Mm.
Istället för att man är i liksom överlevnadsstrukturen och gör och gör och gör och gör och gör och gör. Och egentligen aldrig riktigt tillåter den här gudomliga inspirationen att komma igenom, den här kontakten med den höga intelligensen.
Mm.
För den kommer ju igenom när vi är mer avslappnade, när vi är mer i det tillåtande tillståndet.
Ja, absolut.
Inte när vi sitter, och för många av mina klienter är så här, men jag vet inte vad jag ska göra, jag frågar vad jag ska göra, för jag har aldrig några svar.
Mm.
Där har jag också varit.
Mm.
Men svaret kommer ju aldrig när du sitter och försöker få svaret.
Det kommer när min stanar.
Exakt. För vem är det som vill veta?
Mm.
Är det den sanna naturen av dig? Eller är det egostrukturen?
Mm.
Det är ju egostrukturen som säger att den vill veta. Därför att den sanna delen av dig, den vet ju redan.
Mm. Ja, det är mycket som har hänt i livet som har kommit när man minst har anat det.
Ja.
Och då kan man ju någonstans ha satt en intention. Att man vill någonting.
Mm.
Och sen så är man avslappnad och man gör saker. Och så plötsligt bara klickar det till och så får man en idé. Eller man gör någonting och så stöter man ihop med den där personen som man önskade att få träffa. Och sådana där saker. Så att det handlar ju om att försöka också vara i balans och i flöde någonstans.
Mm.
Minsta motståndets väg. Att liksom bara vara närvarande, öppen för livet och öppen att ta emot.
Mm.
Happy, thank you, more please. Finns det ett uttryck som jag gillar.
Ja, det är fint.
Mm.
Ja, så jag kan ju vara lika öppen för att det var ju egentligen det som jag blev så överbevisad på under Caminon.
Mm.
Att
pilgrimsvandringen i norra Spanien.
Ja, att För jag var ju så här, men okej, om jag verkligen är ett med den högre intelligensen, eller Gud, eller vad man vill säga, då behöver jag inte ens liksom sända ut den här önskan nästan. Utan då är ju den det.
Ja, men för vi är ju alla en del av den här.
Exakt.
Vi är ju alla i det här högre medvetandet. Vi lever ju i det här medvetandet, den här intelligensen. Och vi är ju vår egen manifestation i den här intelligensen. Liksom. Mm. Det är ju det där som blir så sjukt märkligt. Jag tänkte på det, jag läste inledningen här på, tyckte jag var så fint också, prologen i den gula boken, tror jag att det här är. Mm. Den yttre verkligheten, det är den vi liksom färgas av hela tiden. Ja. Det vi ser omkring oss, vi tar in det och tror så mycket på det. Och det som speglas runt oss väldigt mycket är ju en värld av omöjligheter och motstånd och katastrof och begränsningar och fördärv. Det är väldigt mycket liksom. Ja. Så att om man bara ska ta in den världen, då fastnar man ju i den liksom. Mm. Och då gäller det att man höjer blicken och försöker se något annat. För det där är inte den enda verkligheten som är.
Nej.
I den här kollektiva drömmen som vi alla är i, så att säga.
Och det är ju det skiftet vi genomför nu.
Ja, exakt. Det finns ju en sak i den orangea boken som, ja, där någon manifesterar väldigt mycket pengar.
Mm.
Och det där kan vi bara kanske kort, för det där kanske folk tycker är lite spännande.
Ja, pengar är ju jättespännande.
Ja,
det är ju oftast det som man brukar prata om.
Men jag menar, bara manifesterat lån till en lägenhet är ju också det där liksom. Det är nog lätt att sitta och bara känna att nej, det där går inte.
Nej.
Hur ska det funka?
Ja.
Det är ju, går ju inte.
Nej.
Nej. Och då går det ju inte heller. Nej.
Nej, definitivt.
Och den är ju i den här andra orangea boken.
Som du sa, det är ju sjukt mycket pengar som hon lyckas manifestera inom loppet av 90 dagar.
Ja.
Och det gör hon genom tankens kraft. Och hon skriver exakt hur hon gör, hur hon gått tillväga, vad hon har jobbat med. Hon skriver ju inte den exakta summan, men det är många miljoner.
Ja.
Det är många miljoner.
Ja.
Så det är en fantastisk historia. Och det visar ju också på att vi kan klara av vad som helst. För det är inte nog med att hon manifesterade pengar, utan hon blev ju också av med cancer.
Oj.
Så hon har ju verkligen jobbat med tankens kraft.
Men skeptiker här skulle ju inte köpa det här liksom.
Nej.
Men det spännande är ju att det har inte så stor betydelse, utan man måste ju ändå lita på de människorna som berättar om sina liv. För man äger ju sin egen sanning.
Ja, men då får vi se vad du säger om den här storyn då, som kommer i gula boken.
Mm-hmm.
Där har vi ju en kvinna som förlorade i stort sett hela sin syn. Hon hade typ 0,005% syn kvar. Och genom ett nattligt besök.
Jesus, det är den gula boken som heter nu.
Ett nattligt besök.
Nu känns det som vi är tillbaka på Jesu tid liksom.
Så får hon tillbaka synen.
Men du skriver en fin sak, för vi måste ju avrunda här nu, Ylva. Det här med att lägga handen på bröstet och ställa sig frågan, vem är jag?
Mm.
Och att göra det här återkommande. Om man upplever skav, så har man förlorat sig in i någon form av rädsla. Och rädslan tillhör den här egostrukturen. Och att man kan komma tillbaka till sig själv med bara lägga handen där.
Mm.
Och liksom, vem är jag?
Mm.
Det tyckte jag var väldigt fint.
Mm.
Det gäller att vi hittar de här sätten att liksom komma tillbaka till oss själva hela tiden.
Definitivt.
Och förstår att vi är mycket mer och mycket större.
Mm.
Och en del också, att vi alla är en del av någonting. Att vi alla tillsammans är en del av någonting som är så mycket större.
Mm.
Så det är ju källan som vi alla är sprungna ur. Så att bara det liksom.
Och möjligheten.
Och vill man få komma i kontakt med den källan, så gör man ju det inom sig liksom.
Ja, definitivt.
Ja, det är jättevackert. Jag tycker att den här bokserien som du gör nu, Mirakelkur för själen, känns otroligt viktig. Och du, jag vet ju hur det var sist vi pratade. Då fick man ju skriva in, mejla in. För då la jag in mejladress också.
Ja.
Fick du in några berättelser bara då?
Ja, jag fick några från din podd.
Ja, du ser. Vi hjälps åt.
Ja.
Och jag gör samma sak den här gången också. För det är fyra böcker till som ska ut.
Jajamensan.
För att det ska bli en hel regnbåge. Så att har man en berättelse att dela med sig av, så kommer jag lägga mejladressen i slutet av avsnittstexten.
Mm.
Så kan man skicka in dem dit.
Jättefint.
Ja.
Får jag nämna omslaget?
Ja, gör det.
Louise Hävre. Mm. Jag tycker hon är supervärd att nämnas.
Louise Hävre.
Louise Hävre. Hon målar ju genom dimensioner. Och hon har ju ett extremt brokigt förflutet. En fruktansvärt uppväxt. Men idag är ju hon en av Sveriges främsta konstnärer. Hon ligger ju etta på Svenska konstnärers lista för 50 året i rad. Vart representerad i Vatikanen. Så inte nog med att det är fantastiska historier som gör skillnad. Men hennes konst gör också skillnad. Mm. Och att ha hennes målningar på varje omslag. Alltså det värmer mitt hjärta så enormt.
Ja, det är otroligt vackra böcker.
Så det är så mycket energier i de här böckerna.
Ja.
Och så mycket transformation. Mm. Och efter att jag har läst de här nära döden-upplevelserna till exempel. Jag ser inte alls på döden på samma sätt.
Nej, jag hade ju Hans Singmark som var gäst i min podd. Och han är överläkare på Halmstad universitet. Så han har ju forskat på nära döden-upplevelser på patienter. Så att avsnitt 144 av Svinn i själen, så då pratar han om nära döden-upplevelser. Och efter det avsnittet var jag också så här full av hopp och kände att det finns ju absolut ingenting att vara rädd för. Nej. Jag måste ju bara ta för mig ännu mer av livet, kände jag då.
Ja.
Och jag gör ju det. Jag tar ju för mig ännu mer av livet. Även om jag kan känna mig lite begränsad som offentlig person i Sverige. Men
jag förstår det.
Shit alltså. Ja, det är synd. Det är synd för att man begränsar sig.
Ja.
Men jag hoppas att ni som lyssnar nu inte gör det. Jag hoppas att ni tar till er av det här samtalet. Och öppnar upp för att se på livet som att de här miraklerna finns där om man tittar med rätt ögon, eller hur?
Mm. Definitivt. Ja, men det är verkligen det vi vill förmedla. Och att det finns hopp och att det finns mera meningsfullhet och våran styrka och potential som människor.
Mm.
Och det är så otrolig bredd på historien också. Så vad säger det att man vill ha mera pengar eller bättre hälsa eller man vill lära sig mer om nära döden eller gudomliga ingripanden. Mm. Vi hade ju till och med en kvinna som berättar när hon i tonåren skulle ta livet av sig och bli teleporterad bort från sitt planerade självmord. Så det är så häftiga historier i de här böckerna.
Ja, vi hinner inte ens gå in på det där. Nej. Men bara det där lät ju spännande.
Ja.
Kollar du med de som skickar in också? Sållar du ut berättelser? Eller?
Mm, det gör vi.
Ja.
Absolut. Och vi ser ju väldigt snabbt om det finns en story.
Ja.
För vi berättade ju det i förra avsnittet att man behöver ju inte kunna skriva. Men har man en story som man vill dela med sig av, som man tror kan inspirera, då hjälper vi ju till. Författarskapet ingår liksom.
Då hjälper ni till att skriva.
Definitivt.
Ah,
så vi kommer se väldigt snabbt om det finns en historia.
Ja.
Det är den vi vill åt.
Fantastiskt.
Det är det som är det viktiga.
Ja, det är 4 böcker till som ska skrivas. Jag tror säkert att vi kommer att ses igen i framtiden. Ja. Tusen tack.
Tusen tack. Tusen tack för det.
Ja, en timme går fort ibland när man har mycket spännande att prata om. Men jag rekommenderar verkligen att ni läser de här böckerna. För berättelserna i dem är helt fantastiska och väldigt inspirerande. Och jag tror att det är det vi måste fylla våra liv med. Sånt som inspirerar och lyfter och höjer oss. Och jag minns också sist när Ylva var med i avsnitt 137. För er som inte har hört det, då var ju inte Ylva med själv. Men det var i alla fall i avsnitt 137. Då pratade vi bland annat när hon pilgrimsvandrade den här leden mot Santiago de Compostela i norra Spanien. Hur hon gick i total tillit och hur allting bara löste sig hela tiden. Och det upplevde jag också när jag vandrade där. Men det tog hon med sig hem. Så att när hon väl var tillbaka i Sverige så tänkte hon ofta på det. Att även här hemma så kan jag ju ha kvar och med mig den här tilliten in i min vardag. Och det är någonting som är otroligt vackert med tillit. Jag vet att jag i några av mina tidiga böcker har skrivit om mina 4 T:n. Tro, tid, tacksamhet och tillit. Tro, tid, tacksamhet och tillit. Att det finns vissa saker, vissa verktyg som är viktiga att bära med sig i livet. Och jag upprepar det jag säger också i inledningen och det jag säger när vi pratar. Och
Det som Albert Einstein sa, det är värt att upprepa en gång till så här avslutningsvis också. Det han säger att det finns endast två sätt att leva livet. Ett som att inget är ett mirakel och det andra som att allt är ett mirakel. Och jag väljer att tro på mirakel, för utan mirakel så finns det inget liv. Och utan liv, ingenting alls. För livet i sig är ju ett mirakel. Så att det är ju hur vi väljer att se på livet. Och ja, så att jag hoppas verkligen att det här har inspirerat er. Och jag tycker att det är ett jättehärligt projekt som Ylva har med de här böckerna i regnbågens alla färger. Ta hand om er där ute och allt gott. Puss och kram, hej då.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt. Och du har väl inte missat att Så in i själens första ljudbok kan bli din via Så in i själen plus. Följ länken i avsnittsbeskrivningen så blir ljudboken din för endast 59 kronor.